Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Life Talk-podden med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svar på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut.
Hej Karin.
Hej Anders.
Så att du är lite i din egen lilla värld.
Ja, men vi hade lite teknikstrul här, så jag väntar på vårat intro. Mm. Men det får du fixa sen helt enkelt. Ja, kul att vara tillbaka. Eller tillbaka, vi hade ju inget direkt uppehåll.
Nej, men vi gjorde ändå en ny säsong in på det nya året. Så det här är det andra podden på den nya säsongen som vi nu gör.
Och när det här släpps så är det bara 8 dagar kvar till vårat VIP-event, vår utbildningsdag
som
vi har här.
Som vi gör faktiskt hemma hos oss med en select liten grupp människor som är intresserade av att få reda på det allra senaste om hur man så att säga får till det bättre i livet på alla möjliga olika plan. Och dessutom så får man ju då lite extra bra kost och näring och
inspiration och ja, men det ska vara bara en sån glädje.
Ja, en skön miljö med härliga människor.
Glädjedag. Ja, det ska bli jättekul. Så du som är intresserad av att delta nästa gång, så ja, men skicka mig ett mejl. Jag skriver upp på intresselistan, för det blir säkert, om det inte blir denna sommar blir det ju säkert efter sommaren.
Eller kasta dig på e-mailen när du lyssnar på podden här ifall det skulle vara så att det är någon som har avanmält sig på grund av sjukdom eller oväder, eftersom det kommer från lite långväga också. Man vet ju inte. Vi hoppas på att det inte är så såklart. Men från, du som lyssnar nu och kände bara liksom att det här slog an en sträng i mig nu när vi pratade om det.
Vem ska man mejla då, Anders?
Genast ett mejl till karin@lifevision. Och säg, hörni, jag vill gärna vara med om en vecka.
En vecka?
Ja, det blir
ja, jag var med om en vecka. Jag tänkte, ja. Helt rätt, gör det. Jag stavar Karin med K. Och idag sitter vi här i mörker. Eller, ja, men ganska mörkt. Vi är vana, eller jag är van att spela in mitt på dagen. Eller vi.
Idag är det oftast lite senare. Och det är ju lite grann också det att vi har lite ledigt med barn och annat. Så då får man passa på att smyga in i studion, kontoret och sätta sig och göra det här. Vilket alltid är roligt. Då får vi en liten dejt. Men normalt sett så är vi ju bara du och jag och lite mer på dagen då. Nu så är vi så här liksom after dark-versionen på
Lifetalk-podden. Ja, nu är det after dark. Det var därför du sitter där och jag var liksom inte riktigt. Jag är lite sån night mode här. Kväll-mode. Barnen sitter och kollar på en film. Ni får vara tysta nu. Ni ska spela in på. Nej, men vi hade ju lite teknikstrul. Så det var lite därför vi försökte.
Vi kör där som radion som brukar vara sen så där, för långtradschaffisar och sånt.
Det kan ju bli jättespännande.
Det är väl härligt.
Du kommer ju in i ditt så här, du är ju alltid, du får bra idéer på kvällarna.
Jag är mitt esse lite senare och du är ju mycket mer på morgonen.
Så om att, det hade varit jag så skulle vi spela in klockan 05.30. Nej, det vill jag inte. Då vill jag röra mig. Då är jag van, då är min kropp van och yoga.
So we're coming out to the listeners of the Life Talk podden. All for you, bringing you a good day and a good night. Ja, men vi har lite frågor att svara på kanske.
Ja, det har vi faktiskt, älskling. Så vi drar igång med första frågan. Väldigt aktuell för många nu som lyssnar. Hej och tack båda för en väldigt bra podd. Min favoritpodd. En återkommande sak är att jag ofta får lite ångest när vardagen drar igång igen. Det är som att det blir för stor skillnad mellan lugna månader och dagar till att kastas in i kaos igen. Ett ekorrhjul som snurrar allt snabbare. Egentligen gillar jag dock att ha fullt upp och mycket att göra. Men ändå önskar jag få smygstarta lite så bryggan mellan ledighet och aktivitet inte blir lika skarp. Och kanske få lite mer paus i den hektiska vardagen. Jag har funderat på att gå ner i arbetstid. 75% vore lagom. Lite mer ledig tid helt enkelt. Men oavsett, det är kanske frågan som ska ställas till er två. Hur jag kan behålla min lugnare ledighetskänsla i vardagen. Är det möjligt? Jag är lite sen med min fråga, men vore så tacksam om ni kan ta upp i nästa poddavsnitt. Hälsningar från Agneta. Och då kände jag så här, Agneta, att självklart så smittar jag in din fråga här för att nej men ja, det är inte bara du som upplever det här. Jag tror att väldigt många vill ha en diskussion kring just det här.
Ja, och det kanske mest spännande i det här fallet och som jag då upplever som coachar så mycket folk är just att det finns andra som har diametralt motsatt känsla. Med andra ord att de tycker att kaoset är när man är ledig. Och att det ska bli så skönt att komma tillbaka i rutinen med att veta att nu börjar jag 8 och så slutar jag 17 och jag får mera in i mina rutiner igen och tycker att den är lugnare. Och jag säger ju inte det här då för att säga att det skulle vara rätt eller fel något av dem, utan jag säger det här därför att det visar på att det är något annat som pågår än de yttre omständigheterna. Jag blev riktigt medveten om det här och jag kommer inte ihåg om jag nämnt det här tidigare i podden, men i det här sammanhanget kommer det säkert landa på ett annat ställe. Men jag hade en vd jag coachade och som sa det att nej, nu måste jag få tagga ner och det ska bli så skönt. Vi har bokat en resa. Det ska bli det skönaste någonsin. Det finns ingen gång jag slappnar av så mycket så när jag bara talar om att nu är jag inte anträffbar på en vecka och så åker vi till någon 5-stjärnig resort och så lägger man sig där och solar och har det skönt. Vilket var hans grej då. Han åkte inte till vinter och snö. Ja, och så pratade vi lite om det och så dagen efter så har jag en annan vd som säger det att ja, nu ska vi åka iväg på en resa här igen. Min fru har bokat och jag lovar att om jag någon gång dör av en hjärtattack så dör jag av en hjärtattack på den där solstolen. För alltså det är så fruktansvärt stressigt när man ligger där. För när jag är hemma så vet jag åtminstone att jag gör någon skillnad i min stora att göra-lista. Men när jag ligger där på solstolen så vet jag att den växer och det kommer vara kaos när jag kommer tillbaka. Så om jag någon gång dör av en hjärtattack så gör jag det på solstolen. Och det var så spännande eftersom det var dagarna efter varann så blev kontrasten så enormt stor att den ena tyckte det är lugnt på jobbet, den andra tyckte det var stressigt på jobbet, den ena tyckte det var lugnt när man var på semester, den andra tyckte det var skitjobbet att vara på semester. Vilket återigen bara jag vill peka på att det är någonting som pågår utanför själva omständigheten med det här. Och den intressanta frågan är just det där, är det möjligt att behålla vad hon då kallar vardagskänslan tror jag va? Den här lite sköna som är lugnet, nu det är ledigt så, och lugnet semester. I att det är liksom, medan många andra då kanske tycker julstök och så ska man hålla in på allt det här och så ska barnen vara hemma och så är det så himla mycket att göra så det blir så skönt när man kommer tillbaka in i normala gängor. Just den här att man ser att det tillstånd, den sköna känsla vi är ute efter är tillgänglig 24/7, 8 dagar i veckan för den kommer från oss. Det är bara att vi ofta har gjort upp någon form av idé i huvudet där vi säger att nej, den är inte tillåten nu för nu har jag de här sakerna att göra. Så självklart det är möjligt. Vad det kräver är bara att man stannar upp. Det är som bara det faktum att hon har ställt den här frågan. Man stannar upp lite grann och säger vad är den där känslan som jag gillar så mycket? Och i samma stund som man börjar fundera på den så börjar den dyka upp. Det här kan man göra sittande i ett mörkt rum utan någonting annat. Och skulle man känna att man vill så kan man också fundera på, går det att känna den känslan lite starkare på sig just nu? Vad skulle jag behöva göra då? Eller finns det något att göra eller blir det mer som en överraskning? Lite som de bästa stunderna i livet. Jag vet när man var liten så kunde man plötsligt, jag kommer ihåg, jag spelade bordtennis med en kille hemma i vårt hobbyrum. Och vi ramlade ihop båda två och skrattade så mycket att vi kunde inte stå upp. Men vi visste inte vad det var vi skrattade åt. Alltså ingen av oss visste egentligen, det var bara något fånigt. Det var inget skäl. Men det är ju det bästa skrattet. Mm. Inte kanske när någon berättar ett skämt med den perfekta punchlinen. Då skrattar man liksom mera ha ha ha. Men det där skrattet som kommer från tårna och som nästan man kallar att man har paroxysmer är det fina ordet för att man skrattar så mycket att man nästan får konvulsioner i kroppen. Så man får skrattparoxysmer. Det dyker upp i mitt huvud alldeles precis nu.
Jag har där lärde vi oss någonting att skriva in i framgångsjournalen.
Ja, precis kan man skriva in det. Att det jag vill ha är mer barnsliga skrattparoxysmer. Nej, men vad jag menar är det att de bästa grejerna är inte för att jag vet exakt vad det är. Det är lite grann som att bli kär i en person. Att det är inte för att de är på ett visst sätt. Det är bara för att jag vill vara med dem. Sen kommer ju naturligtvis intellektet att komma på en massa skäl för att de är den längd jag hade tänkt mig eller den storlek på olika kroppsdelar eller att det är att man har samma humor eller samma intressen eller hjärnan kommer på en massa saker för att rättfärdiga det där. Men innerst inne var det bara, de tog hjärtat och sprang däråt och jag var tvungen att följa efter. Man bara vill vad man vill.
Någon liksom. Energi tänker jag, att man vibar liksom att... Ja.
Det är någonting, men du kan inte riktigt sätta fingret på det. Och när du försöker sätta fingret på det så är det lite att som om magin försvinner.
Nej, det är nästan onödigt att försöka förklara något som inte går att förklara med ord. Det är bortom ord.
Ja, men det är lite så. Och det är samma med den här känslan. Den känslan kommer från henne. Den kommer inte från ledigheten. Det är där vi oskyldigt går fel.
Men många tillåter ju sig att slappna av, så att säga, mera. Och vara lite mer chill, lite mer så där avslappnade, härliga. Bara för att de är lediga. Och så då är det som att, ja men nu är det okej att känna så. Och så försöker hjärnan leta efter att det är bara för att det är så lugnt. Och jag är ledig och jag ska inte gå tillbaka till jobbet nu på en vecka eller två veckor. Och mysigt och sådär. Men den känslan kan man ju ha
i jobbet. Lite när som, även om det kan verka klurigt för många.
Ja, men många, de som verkligen är så här, åh gud, det är så skönt. Nu kör allting igång igen imorgon. Det är många som har den känslan att, åh vad mysigt, vad härligt. Upp, träna, köra barnen till skolan och yes, nu kör vi.
Ja, men man vet ju också att vi har ju vissa sådär allmänt accepterade grejer. För jag tänker på när jag bodde i USA, det finns ju en kedja där borta som heter TGI Friday. Och det står ju då för att thank God it's Friday.
Just det.
Och det är ju liksom, så hela kedjan heter det liksom. Att, äntligen fredag, då släpper vi jobbet och så går vi ut och tar liksom after work eller happy hour. Slappnar av med lite mat och sällskap och alkohol och allt vad det nu kan vara. Och då är det äntligen livet som det ska. Nu mår man gött, nu är det rättvist. Och det är väldigt många som har den. Mm. Istället för att se just den, att de här djupare känslorna som jag alla vill ha, de kommer från mig och ingen annan. Men det är lite av ett mysterium.
Mm.
Ja, men jag hade en grej i veckan som hamnade i min lilla framgångsjournal. Och det var... Jag är ju tämligen agnostisk. För den som inte känner till det så är ju en agnostiker. Det är ju någon som inte riktigt tycker att gudsbegreppet hör ihop med de spirituella texterna. Men är villig att bli motbevisad. Och då var det en... Och det här kommer från en annorlunda ställe. Men jag för mig att det faktiskt var trummisen i AC/DC. Som hade fått frågan om det här med Gud. Och hade svarat att Gud är det täcke vi lägger över det mystiska för att ge det en form. Det är ju ett coolt sätt att uttrycka det. Alltså, han sa ju det på engelska då. God is the blanket we put on top of the mysterious to give it a shape.
Mm.
Jag tycker bara det är så vackert på något vis, den här poesin. Men det är lite samma med de här fina djupa känslorna vi har. Det är lite av ett mysterium. Men det viktiga att se är att det kommer inte därifrån vi har fått för oss att det kommer ifrån. Vi tror att det kommer från utsidan. Men det kommer de facto inifrån oss. Du är den känslan. Du är det mystiska vi lägger filten över för att ge den form.
Mm.
Du behöver ingen annan som pratar med det. Vad nu du än har för åsikt om vad det är som ligger bakom livet. Och det är den känslan. Den kan jag gå in i när som helst.
Problemet idag är väl att när, precis som Agneta är inne på här, då, att det här som vi kallar ekorrhjulet, men upplevelsen av att saker går fort, 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 det är så mycket att göra så att man liksom stressar runt kanske, mellan jäktar runt, rättare sagt, mellan olika saker. Då blir det väldigt lite av reflektionstid. Det här bara, du vet, man liksom bara landar och blir, påminner över att man kanske ser det där citatet och verkligen tar in det. För det finns ett litet space där. Så jag håller med om att från mental klarhet ta ett lite helikopterperspektiv på sitt liv och se hur man jobbar och så vidare. Och bara, jag tror alla skulle må bra av att jobba egentligen typ 50%. Så jag tror vi skulle vara mycket lyckligare, mer harmoniska. Folk skulle hinna ta hand om sig själva, sin familj, sitt hem, sin personliga utveckling, sin spirituella vägledning. Alltså vara ute i naturen. Jag tror det vore jättebra för mänskligheten att vi inte jobbade.
Kan vara, men vi har ju nu en massa, vad ska jag säga, incentives heter det på engelska. Men vi har ju en massa drivkrafter som går via kapitalismen åt det hållet att det kommer att gå fortare och fortare. Och man pratar kanske om AI nu som att tänk ifall AI kommer att ta ditt jobb. Det finns ju ett antal olika yrkesgrupper som jobbar med en intellektuell kapacitet där det kommer gå ungefär lika bra för dem som det gick för schackvärldsmästaren. Där plötsligt Deep Blue heter den där datorn med AI i som då Magnus Carlsen som till exempel anses vara absolut världens bästa schackspelare och har nått någon ny nivå förra året. De frågar honom liksom, spelar du på högsta nivån mot datorn? Nej, det är ju ingen idé, då får jag stryk varje gång. Så det är lite samma som händer här med, vad ska man säga, att man säger att AI kommer att ta jobben, men det är det inte, utan det är att alla företagare kommer att välja den arbetskraft som är billigast för dem. Ja, AI, AI tar inte ditt jobb, arbetsgivaren väljer att ta en AI istället för dig. Jag vet att den som då leder företag och annat gärna vill säga att det är AI som tar jobbet, men det är det ju inte, utan det är ju att arbetsledaren säger det att okej, jag kan ha er 10 eller så kan jag ha en AI. Då tar jag hellre en AI, den är aldrig sjuk. En klagar och gnäller inte.
Jobbar dygnet om.
Och dessutom kostar en hundradel.
Men vi får ju hoppas här, Anders, då, att om vi ser in i framtiden nu här, att om det går åt rätt håll, så hoppas jag ju då att vi behöver jobba max 50%. Nej, men alltså vi, de som vill och de som... Alltså att man kan göra att det skapar på något sätt och vis. Dels kommer det ju skapa massor av olika yrken som inte ens våra mänskliga hjärna just i dagsläget kan
föreställa sig
vad det innebär. Det var ju om någon sa på 1920-talet, ja, men du vet, så här influencer bara, och skulle försöka
social
förklara det.
Social media manager eller redigerade av YouTube-videos eller något annat. Det här är ju samma är som
YouTube?
Nu, fast det kommer gå ännu fortare. Så att,
ja, det kommer komma massor av nya sorters jobb och det kommer krävas mycket mänsklig kunskap, att vi lär oss saker och inte förlitar oss, för att AI kan ju, alltså vi behöver ha den här kunskapen i oss. Ingen
men
kan ta ifrån oss
nog,
våran kunskap.
Märkligt nog så tror jag det kommer bli lite tvärt emot vad det blir under den industriella revolutionen. Industriella revolutionen så att säga ersatte ju manuellt arbete i en stor grad liksom. Det kom ångmaskiner och annat. Medan det här kommer att ersätta intellektuellt arbete. Det kommer att ta ganska lång tid när man har någon form av mänsklig robot som klarar av att liksom fixa dina rör hemma när det blir något problem som en rörmokare behöver komma. Det kommer ta lite längre tid. Det är tvärtom. Liksom.
Kanske frisör. Kanske också tar lite längre.
Ja, jag vet inte rätt vad det är, så att man vill bara
man
på sin hatt och väljer vilken frisyr och så är det zips.
Ja, man går in i någon sån tunnel.
Jag vet inte om man skulle lita på en massa vassa grejer nära mitt huvud när det inte är någon som bryr sig riktigt lika mycket om att det gör ont på en.
Det tänker så jag med.
Ja, jag tänker ju att hur de löser det. Men det spelar ingen roll. Vad jag är ute efter här ändå är att oavsett hur det är så tror alla kan känna igen sig i att du har, om du lyssnar på detta just nu, så bara se om det här är sant. För jag är ute efter att inte få någon att tro på något bättre. Jag vill att vi tittar mot hur funkar det. Jag är vetenskapligt lagd, min utbildning som ingenjör. Då vill man ta reda på hur funkar det, och så får man testa. Man kan inte bara komma med en åsikt, utan vi vill ha fakta på något vis. Och då skulle jag vilja bara att du funderar på det. Har du någon gång haft extremt mycket att göra och känt dig väldigt stressad? Och då är svaret för de allra flesta, jo, det är klart att jag har. Det är det vi pratar om. Och det är det som Agneta här pratar om. Men har du också haft väldigt mycket att göra och känt dig stimulerad och tiden flyger förbi och det är jätteroligt att vara in the mix? Ja, det har jag också. Har du varit ledig och varit stressad över att inte ha någonting att göra? Eller tyckte det var jobbigt att vara uttråkad? Ja, det har jag också. Har du varit ledig och tyckte det är fantastiskt att komma i fas och få helikopterperspektiv och fixa till saker och äntligen få ordning på grejerna? Jajamän, det har jag med. Så om vi kan ha alla dem så vill jag fortfarande peka i den riktningen mot, och det har ju filosofer pratat om, nu var ju någon som jag gillar och citerar den här som har sagt att det finns mängder människor som önskar sig evigt liv som inte ens vet vad de ska göra med sig själva på en regnig söndag eftermiddag. Vad ska du med ledig tid om du inte redan, för det enda förhållandet som räknas är det jag har med mig själv, och att ha ett förhållande med sig själv är att ha ett förhållande med mina tankar. Det är det enda förhållande jag egentligen har. Och det är därför som många försöker distrahera sig på olika sätt. För att om det blir tyst och inte är musik och inte är en skärm och inte händer någonting, då är det bara jag och mitt förhållande med tankarna. Och är det obekvämt så är mitt förhållande kanske inte så bra som det skulle kunna vara. Där märker man liksom ganska snabbt Och om jag har ett bra förhållande där, då, om jag har mycket att göra, så tittar jag på listan över allt jag har att göra och säger, här är mina topp tre, och av de topp tre tycker jag den här är viktigast, och så gör jag den. Och sen så gör jag nästa, och så gör jag nästa, och när dagen är slut så har jag hunnit med vad jag hunnit med.
Och så är man nöjd med det på något sätt.
Ja, och kommer chefen och säger, här behöver jag att du gör det här. Oj, det var inte alls på min lista. Nej, men det här blev en liten grej från vänster och det måste vi ta hand om. Ja, då säger man bara, okej, men här är mina, de tre sakerna jag jobbar på just nu, och då måste någon av dem måste falla bort om jag ska göra den du säger. Ja, okej, och så gör jag den istället, eller så säger de att, oj, det var ju viktiga saker du håller på med, jag ber någon annan. Och så går jag vidare. Men den här känslan av hektiskhet och stress kommer inte in när jag har ett bra förhållande. För jag vet att det är en klyscha med en match i taget, ett slag i taget, en sak i taget. Men den är fortfarande sann.
Mm.
Du kan bara göra en sak i taget tills tiden är klar. Och vissa av de saker du bestämmer dig för att göra kommer du få till. Och vissa av de saker du bestämmer dig för att göra kommer du inte få till. Det är bara hur det är. Och det är där det släpper någonstans, man börjar se att jag kan ta mig an den saken i taget med samma sköna känsla, oavsett om jag är en av dem som hellre eller gillar ledigheten mer, eller om jag är en av dem som gillar strukturen i jobbet mer, så kan jag då benchmarka mig själv och få det så att jag har den sköna känslan allt oftare på båda ställena. Och då vet jag ju att jag är på en inlärningskurva som är ganska spännande att vara på. Ingen gör det här perfekt. Kastar stora stenar i glashus om man påstår att man fixar till det här, men just att märka att man klarar av det allt oftare och att man studsar tillbaka snabbare när man ser att man är off, för att man liksom, just det var det som hände.
Jag tänker frågan här är ju, man hör ju på frågan att Agneta här då gillar både den här vardags, alltså full rulle, och också ledigheten, men att kanske då upplever det som att bryggan eller övergången mellan ledig till jobb. Att det blir lite liksom, så det ser man ju på barnen också. Därför brukar vi ju tänka som sover längre och längre till slut. Vänder börjar man känna dygnet. Att nu behöver vi försöka accelerera och få väcka dem lite på morgonen kanske istället. Nu har ju liksom, jag vet inte hur länge de sover idag. Vi har några dagar.
Halv tio nästan, vilket är länge för våra.
Nej, då har vi 15-åringen sover längre.
Ja,
men de är två yngre.
Tonårig kille kan sova dygnet om de bara får.
Och då när skolan är igång och allting, så även på helgerna så sover de aldrig längre än 8. Olli, Noel och det. Menar jag, så halv tio
nej,
liksom.
Det,
och då får man börja så här.
Trippa tillbaka den.
Ja, imorgon får vi kanske väcka dem då vid 9. Och sen så har vi 2 dagar till innan skolan börjar. För vi spelar in detta lite innan det släpps, så när det har släppts så är ju vardagen igång. Men någonting jag skulle vilja skicka med, och det gäller både semestern eller hur man tar ut, om man har möjlighet att lite påverka vilka dagar och sådär man tar, för många jag coachar upplever att det är väldigt skönt att, som nu är det ju en helgdag och i och för sig, det är ju att våra barn börjar skolan just på torsdagen. Så deras första vecka blir bara torsdag-fredag.
Mm.
Och när de gick på lov så var det också något sånt där att det blev en
halv
vecka.
Det är väldigt så i år att det blir mycket klämdagar. Liksom.
Ja, men det klämdagar är inte fel alltså. För att istället för att man ska gå på typ semester fredag eftermiddag och sen börja en måndag morgon, så är det många nu som väljer att ta semester alltså torsdag-fredag. Första veckan på semestern. Och sen börja typ en onsdag. Om man nu har möjlighet till det.
Mm.
Jag tror att det kan bli den där mjuka starten. Och sedan så brukar jag ju prata om att försöka få in, vad är det man då gillar när man är ledig? Vad tycker man att man hinner med? Att man gör någon speciell frukost? Eller att man hinner, vad det nu kan vara. Och försöka få in lite av de vanorna in i vardagen.
Ja, min sida av det är ju bara just det där att man skiftar på insidan mer än på utsidan. Det är inget fel på något av det som jag gör på utsidan. Men om man ska få den där lite mer djupa förändringen så
absolut.
Är det insidan.
Det är ju huvudsaken. Men utifrån det klara perspektivet så blir det ganska tydligt. Och när man ser på sitt liv att man kanske inser att nej, men jag vet inte. Jag är till exempel då att nej, men jag tycker det är jättejobbigt att gå upp så tidigt. Det tar mig 2-3 veckor innan jag kommer i fas med det. Okej, men då kanske man ska försöka under ledigheten inte sova för länge på morgonen och gå och lägga sig heller tidigare. Alltså förstår du vad jag menar?
Försöka bibehålla lite
av det där. Logiska saker som gör, som kan hjälpa kroppen. Jag är ju jättenoga med att jag
kan ju också vara det man tycker är det allra mysigaste just med ledigheten. Så det känns det som att det vill jag inte ta bort.
Nej, men om man sover för länge, då är det svårt att gå och lägga sig på kvällen.
Jag vet inte hur gammal Agneta är, men jag gissar ju att det här liksom inte är hennes första skarv. Alltså mellan två.
Ja, utan att man har varit med ett tag.
När man, ja. Och ändå så är det lite som första snöfallet. Förvånansvärt många som blir väldigt förvånade över att nu är det halt igen. Det oj, sant. Ska man köra långsammare och bromsa tidigare? Kan man inte köra lika fort i kurvan? Och så är det fler som kör i diket och krockar och allt vad det nu än är. För att de blir liksom så att de går på gammal vana och kör som vanligt. Och så är det lika överraskande varenda år för många.
Mm.
Det är samma sak med en sån här grej. När man väl har börjat se mönstret. Hur många gånger ska man ha skarven innan man börjar liksom känna att ha, vilken lurig grej att jag har en skarv där. Kanske är det så att jag ska hitta en ny SF och inte vara lika förvånad att den kommer igen. Utan vara lite mentalt förberedd på att den kommer så den inte blir lite sådär som att nej, nu är det sådär skarpt igen. För den är ju bara skarp i huvudet. Den är inte skarp om jag vet om den. Att den är på väg.
Det är sant. Jag blir faktiskt, apropå det, det är så här lustigt med varje vår, du vet, så här första riktigt fina vårdagen där det är liksom man går ut mitt på dagen och solen skiner och man liksom knäpper upp jackan och känner, gud vad, alltså, då kan jag bli så här varje år bara, men alltså, gud vad härligt. Är det så här det känns liksom? Det är vår, fåglarna kvitt. Alltså jag blir så här,
det är man som är bambis notifierad.
Ja, alltså det är bara helt ljuvligt. Men på samma sätt tycker jag att det är väldigt mysigt på hösten. Och sen så kommer vintern så är det, just nu har vi massa snö. Så ja, men det är vivla differens. Det lever i olikheten. Det är faktiskt ganska härligt att vi har fyra årstider.
Jag skulle ändå vilja ta ett litet exempel på det här med överraskningsmomentet. För jag tror nu då, för att knyta tillbaka till frågan och bli lite mer praktiskt rakt in i den. Vi försöker ju alltid svara på lite mer än bara den fråga som ställs. Så att de andra som lyssnar har någonting att ta sig an också. Men jag skulle vilja gå tillbaka just den här specifika biten och jag tror den här kan vara relevant oavsett om man är sportintresserad eller inte. Men jag vet att jag coachade en golfare och han kom till mig just därför att han hade problem med vad vi kallar då lite korta puttar. Inte de superkorta för de vet man att man ska slå i och inte de som är lite medellånga för de vet man att man kan missa, utan det fanns som en liten, vad vi kallar i universum, en Goldilocks zone där mellan någonstans mellan 1,20 och 1,60 ifrån hålet, där han tyckte att där ska man sätta den, men hur var hemskt om jag missade den, så han fick lite panik över den. Och vi åker ut i golfbanan och ställer oss, och då så sa jag, la jag en boll, bara några decimeter från, sa, är det jobbigt här? Nej. Är det jobbigt här? Drog den lite längre bort? Nej, nej, nej. Och så rätt vad det var så såg man hur han stelnade till i ansiktet. Det var jobbigt. Och så fortsatte jag lite bortåt, och rätt vad det är så gick jag över som om gummibandet gick av på andra hållet. Så att då plötsligt blir det lätt igen, för nu är det väl så pass långt. Så det var bara en liten bit där han bara, det här är skitjobbigt i hans tanke då. Så då frågade jag, vad gör du för det ska vara jobbigt? Och han tittade på mig och sa, är du dum i huvudet? Jag gör ingenting, det bara är så. Det här avståndet är jobbigt. Det vet väl alla ungefär. Och så har du saktat mig ner lite, så jag la den i det där speciella. Och så jag går fram och markerar nu som om det vore en viktig putt för att vinna en tävling. Ja, så gick han fram och så ställde han sig, och så när han drog tillbaka putten så sa stopp, och så ville jag höra, vad hände i ditt huvud? Och då hade han ju allt annat än positiva tankar. Det var, ja, det är svårt att vara politiskt korrekt här och säga vad han sa, men han var inte så snäll mot sig själv. Jag vet inte om ni har lagt märke till det, att man kan vara hårdare mot sig själv i sitt huvud än vad någon skulle vara mot någon annan. Men jag kan ta några av de där lite enklare grejerna som var, lita på dig själv för helvete. Bara pendla axlarna. Men slå den inte kort. Men inte för lång heller, din dumme. Och så vidare. Så han hade 5-6 saker som han sa till sig själv. Som verkligen var så där klankande i det. Som han inte gjorde om det var kortare och längre. För då gick han bara fram och slog den. Fanns ingen anledning att sätta igång hela larmsystemet. Så då frågade jag, visste du om att du höll på med det? Nej, men det märker jag ju nu. Det får jösses vad jag håller på in i huvudet. Och tänker och grejer. Ja, så ja. Vore det fair att säga nu då? För han sa det, då får man ju sluta med det då. Han sa, nej, det är inte hur vi ska göra det här. För du har ingen kontroll över dina tankar ändå. Så att det hjälper inte att du kan sitta i en grotta i 40 år och meditera. Du har ingen större kontroll över dina tankar. Det poppar vad det poppar. Men vad ska man då göra då? Jag sa, men om vore det fair att säga liksom att du kan nu ta de här tankarna och så vill jag att du går fram och slår putten, men gör det med vilje. Han gick fram där och sa, lita på dig själv nu då. Bara pendla axlarna. Inte för kort din dumme och så vidare. Och så gjorde han allt det som han sa att han inte ville göra. Och så fick han slå de här puttarna och de gick i allihop. Och så frågade han dem efteråt, vad kommer det sig att de gick i allihop nu? Och då sa han det, funderade lite och sa han, ja men det är ju skillnad. Han sa, varför är det skillnad? Ja men nu visste jag att det skulle hända. Jaha, du menar så annars är det en överraskning. Och så sa han, ja. Och så sa, vore det fair att säga att om vi går ut och spelar nu och du slår upp bollen inom de här 1,20, 1,60, att du skulle köra igång med den här lilla ramsan som du brukar göra för att hetsa upp dig själv och låsa musklerna och få allting och twitcha omkring och få vad man kallar gips. Och så han, nej, inte nu när du ska hjälpa mig, för du ska hjälpa mig att sluta med det här. Nej, jag sa, vore det fair att säga att du gjort det så ofta att det kommer hända om vi går ut? Ja, men jag vill ju inte det. Vore det fair att säga att det kommer hända i övermorgon? Ja, men det vill jag absolut inte. Då har vi ändå fixat detta. Så vore det fair att säga att du gjorde det igår? Ja, vore det fair att säga att du gjorde det för ett år sedan? Ja, hur många år har du hållit på? Jag vet inte nu när du har gjort det. Jag har nog varit ganska sån i mitt huvud i säkert 5 år. Och så, okej, så om vi går ut och spelar nu, det har varit så i 5 år. Det har hänt varenda dag du har en sån putt på träning och på tävling och överallt. Och du säger att enda skälet att det gick bra, även om du hade den, var att nu var det inte en överraskning. Hur kan det vara en överraskning när du vet att det ska hända? Varefter han åkte till nästa tävling och hade inga problem och sa att du kan inte ana hur negativt jag har tänkt, och så smilade han istället.
Mm.
Det är lite som en övergång. Det är väl det jag försöker säga här nu. Hur kan det vara en överraskning att det är en litet en glitch däremellan?
Det är
om jag väl kan le åt den, att kolla vad jag gör varje gång som jag ska gå över i den här istället för att behålla den sköna känslan och göra det så bra jag kan när jag kommer till kontoret, eller göra de uppgifter som har hopats över ledigheten en i taget i den prioritetsordning som jag kan bestämma. Jag kan inte göra mer än det. Om det är så överraskande varje gång, ja, men nu kan det vara en överraskning. Så det som löste det var inte att han slutade tänka negativt som många tror, eller ta kontroll över sitt tänkande. Det var att det hade inte längre någon makt när han såg vad det var.
Mm. Han ändrade relationen. Mm. Tankarna, han ändrade inte tankarna. Det var mer bara att han blev lite triggad av det.
Ja, de kan ha tappat sin makt.
Mm.
Och då skiner den där känslan fram som är ledighetskänslan, och så kan man ha den överallt. Och i hans fall så var det mera den där känslan av att jag bara gör det, och det är så självklart att man slår i att jag tänker inte på det. Och alla som tittar på utifrån skulle kalla det superbt självförtroende, men jag tänker det. Jag ser det mer som att jag tänkte inte alla de där jobbiga tankarna som man kallar och inte har självförtroende.
Mm.
Så samma med den här känslan är där jag försöker cirkulera runt till. Hoppas det kan hjälpa Agneta lite.
Och alla andra. För jag tror som sagt att det är många som känner igen sig. Så vi tar en till fråga. Och den lyder så här. Hej på er. Nu har jag en fråga till podden. Både jag och min syster har väldigt svårt för våra mamma. Vi blir båda lätt irriterade på saker hon säger och gör. Vi har väldigt olika inställning till livet. Hon är aktiv i kyrkan och troende, men inte vi. Min syster har hamnat i konflikt med henne på en så pass hög nivå att vi nu kommer sära på oss under julen. Detta var ju då inskickat innan julen. Min familj kommer vara med mamma och hennes med pappa. Jag tycker det här är så extremt tråkigt och det påverkar våra barn som inte kunde fira jul ihop med sina kusiner. Jag anser själv att min syster överreagerar, eller snarare kanske inte lyckas osidosätta sina egna känslor för andras skull. Samtidigt som jag själv också blir väldigt lätt irriterad på mammas beteende och saker som hon säger. Varför är det så laddat med en förälder? Jag är ju själv förälder och vet hur svårt det är att vara perfekt i alla sammanhang. Jag tänker att det logiskt borde vara tvärtom. Vi borde ju älska de närmaste mest. Jag vet inte exakt frågan här, men vore intressant om ni kunde diskutera runt svårigheter med relationer mellan vuxna barn och förälder. Massa kramar. Det var en väldigt bra fråga. Spännande.
Ja, det här är ju någonting som jag tror många står inför. Det är lätt att börja tänka liksom att om det inte vore för det här så hade och så vidare. Mm.
Det kan vara släktingar, det kan vara svärmor.
Ja, men alla har det här lilla skavet, och mycket av det beror på är ju faktiskt det som man kallar betingade reflexer. Betingade reflexer är ju att vissa saker automatiskt utlöser en form av tankestorm i huvudet. Och med nära och kära så sitter den hårdare. Jag hade ju en period som du känner till där jag hjälpte väldigt mycket dyslektiska barn. Och det fanns ju gånger om barnet inte var så gammalt som då föräldern kände att jag vill sitta med. Och jag märkte att det gick inte att ha föräldern med medan man gör sakerna. Därför att det räckte att föräldern suckade lite, slängde blicken neråt i lite besvikelse eller frustration. Höjde på ögonbrynen, smackade med tungan. Det fanns så många små cues som skickade barnet rakt in i elände liksom, känslomässigt.
Mm. Och de gör ju inte det.
Nej, det är ingen som gör det.
För det första är de inte medvetna om det. Väldigt sällan. Och man gör det oftast av alltså bara ett inlärt beteende, men som inte då kanske blir helt
bra. De gör ju det av bästa möjliga anledning i sitt huvud att det här är ju hur jag hjälper dig liksom. Så det är inte som att det finns någon illvilja bakom det, men vi har med dem vi lever mycket med, och det är ju samma om man lever ett äktenskap länge. Så rätt vad det är så börjar hjärnan koppla ihop känslor med vad som hände oftast när det hände, och då börjar man skylla det på sin partner eller på vad som händer och allt möjligt, de här känslorna. Och det är så starkt så att många känner att nej, jag kan inte vara kvar i förhållandet, jag får dra. Jag klarar inte av att ha de här utlösande känslorna, och det är ju vad som har hänt i det här fallet nu då, fast nu är det inte ett romantiskt förhållande utan ett förhållande med sin förälder där man känner att vad hon gör med mamma, det är inte värt det längre, för jag får så mycket dåliga känslor och jag kan svära på att de kommer från henne. Så det här är ju inga svinlätta grejer. Och jag vet att jag har delat den här historien förut i podden, men jag kan säga en sak som dyker upp i mitt huvud direkt, och det var ju när min mamma efter pappas bortgång fick flytta upp och hem, så började hon bli lite dement. Och varje gång jag var där uppe så hade jag en kamp med mig själv om hur länge behöver jag sitta här för att kunna anse mig själv vara en bra son. Alltså i viss mån så satt jag av tiden. Det var inte något jag riktigt såg fram emot, att åka upp och se min mamma som var så intellektuellt skarp och som jag tävlade med vad det gällde ord och betydelser och allting. Att se henne ligga i ett tillstånd där hon inte var riktigt hemma och berättade samma gamla saker. För konstigt nog då försvann ju närminnet. Hon visste inte att vi hade fått barn, men hon visste liksom att vad jag gjorde när jag var 7 år, det kunde hon komma ihåg däremot.
Mm.
Det där var så frustrerande, så hon berättade samma historier om och om igen. Hon väl började upp en historia som jag hade hört då för 100:e gången. Både genom hennes liv och nu då, där hon berättar samma grej.
Hon tog ju det till för kinnet så lilla Anders.
Ja, hon tog med kinnet liksom. Så lilla Anders. Det var liksom lilla 5 år Anders. Eller något. Och jag vet inte vad det var, men det var extremt frustrerande. Och varje gång hon startade upp sina historier så sa ja, jag vet. Det var när jag sa att jag vill ha mycket kanel på bullarna. Eller vad det nu var, förstår du? Eller ja, det var den här gången när. Och så stängde jag ner henne och hon såg väldigt förvirrad ut. Jag kände att det var någonting med det där som var konstigt. Men jag var väldigt irriterad. Och sen så pratade jag med min kollega Michael Neal om det här. Och då sa han att det fanns en kille, nu ska vi se om jag ens kommer ihåg hans namn korrekt så jag får cred åt rätt håll. Men jag tror han heter Joe Bailey. Och han sa det, han är expert på just familjefrågor. Så istället för att prata med mig så ska jag ge dig en session med honom. Så jag fick prata med honom om detta. Och han sa 2 saker som bara löste upp allting i det där. Den första han sa var, om det här hade varit hennes medvetna val att göra på det sätt som hon gör att avsluta sitt liv, hade du sett annorlunda då? Och jag blev så här, ja, det är ju självklart. Och sa han nummer 2, varför lyssnar du på hennes ord? Och jag bara, klart jag lyssnar på hennes ord. Jag vet ju, jag kommer ihåg varenda story ord för ord. Och jag, men det du ska lyssna på är ju känslan. Hon har glömt allt det närvarande, men hon vill tillbaka till den sköna kärlekskänslan hon har haft. Och den förra gången hon så att säga som en säl hittade ett lufthål i isen där hon kunde komma upp och så, var den gången när hon skulle berätta om hur du försökte säga till hennes syster att ta mycket kanel på bullarna för det tycker min pappa om. Det tar henne tillbaka till den där känslan och kärlek hon hade connection, för allt andra är försvunnet för henne. Och då stänger du ner henne där. Det här är lite känslosamling. Men jag kommer ihåg nästa gång jag åkte upp och skulle sitta med henne, så satt jag inte längre och försökte sitta av tiden till den kortaste möjliga tid där jag kunde gå och fortfarande tyckte att jag hade hälsat på. Utan tiden försvann när jag lät henne berätta klart varenda historia och lyssnade på kärlekskänslan hon var ute efter bakom orden. Jag satt alltså gråtfärdig i 2 timmar tror jag.
Mm.
och insåg, jösses vad jag har missat. Och då pratar vi om exakt samma människa med exakt samma demens, med exakt samma son, med en enda skillnad i förståelse för vad det var jag egentligen lyssnade på. När jag såg hennes känslomässiga lufthål, att tyvärr så är förra lufthålet 39 år tillbaka i tiden. Liksom.
Mm.
Och det var helt otroligt att samma historia som jag hade hört 500 gånger plötsligt var som att, innan berättade hon den, och det var som att få en meny på en restaurang och börja äta på menyn och upptäcka att den smakar papper. Och efter att jag pratade med honom så var det som att jag äntligen gick in i köket och tuggade på mat. Så det är någonting som händer när man bortser från formen återigen. Det där täcket man lägger över det mysteriska för att ge det en form.
Mm.
När man glömmer av formen och tittar bakom efter känslan. Kanske är så att den här mamman, jag vet inte vad det är som irriterar båda döttrarna. Det kan vara att hon inte kan låta bli och säga, ja, men så skulle inte jag ha gjort. Och nu får ni ta reda på det här. Och nu kan väl inte stå och laga maten där utan att göra ordning kastrullerna. Och jag vet inte vad det är som plötsligt gnager. Men om du lyssnar på känslan bakom det, det är som att jag vet inte hur jag ska få kontakt. Och varje gång jag kommer här så blir det fel. Men jag vill så gärna få känna som när ni var små. När jag hade det i knät och jag hade den där varma känslan och nu finns inte den. Och det är frustrerande.
Garanterat att den här mamman känner att de blir, alltså de här döttrarna blir lite kanske avståndstagare, men hon kanske inte är medveten om, hon säger säkert fel saker och kanske lite knäpp, jag vet inte. Jag känner ju inte de här, den här familjen, men oavsett så känner hon kanske inte ens är medveten om att hon gör något så att säga fel eller att de stör sig på det. Men hon känner att de blir, alltså man känner ju det när någon är lite mer avståndstagare, och då kanske man försöker och så blir det ännu mer fel. Och så, ja.
Sen är känslan borta och så känns det som att det är så långt emellan. Och jag tror att alla kan uppleva det här med en vän, med sin partner, med föräldrar, lite varstans. Men det är väldigt lätt att det händer just med de människor som det känns att det inte borde vara med.
Mm.
Det är väldigt sällan om du är turist i ett främmande land att du får den känslan med någon fast ni pratar olika språk och sånt. Utan då är det ofta lätt att vara nära. Jag kommer ihåg, man var på något ställe i Italien och fattade ingenting av alla pratade om. Men det var hur roligt som helst och folk dansade på bordet och man kände sig så nära de här människorna. Men det är också för att jag har inga tankar om att det ska vara något annat.
Nej.
Medan ju närmare jag kommer, så känns det som att, men vi har en deal att du inte ska göra det. Är man gift med någon till exempel så lovar man ju kyrkan. Det är sickness and in health och allt det där. Du av alla människor ska vara en trygg hamn att komma hem till. Och det ska inte vara så att jag ska behöva känna att jag kommer hem till jobbiga känslor och annat. Så det känns som ett större svek. Och är det med en mamma eller pappa eller en brorsa eller en syrra, då känns det också som det att du av alla känner ju mig och vet att det där sårar mig och att det inte är respekt eller att så skulle jag ju inte. Så gör inte det då. Du är dum. Nu där går gränsen för respekten. Nu tänker jag fira jul någon annanstans för jag orkar inte med det. När vi väl ser den här rent mänskliga aspekten och vi också får lite grann av ett kosmiskt perspektiv. När vi upptäcker det där som jag såg på en gravsten borta på Göta när jag gick med en chef från ett byggföretag i Göteborg. Och han gick och tittade på hur länge folk hade levt.
Men vad gjorde du med honom på kyrkogården?
Men vi gjorde en walk and talk. Vi hade ju kontoret där borta, du vet, just där det numera är en Willys. Om du ihåg, jag var ju högst upp där uppe och hade ett kontor. Och så sa vi, det så fint väder så vi går ut och går istället. Och då kom vi bort där.
Man ska
gå genom kyrkogården, vet. Mm. Och han började liksom peka ut hur länge folk är. Oj, han blev bara 23 år då. Oj, han blev 96 och så vidare. Och så det bara slog mig mitt i allt det där liksom, att du missar det viktigaste av allting. Och han liksom, vad är det jag missar? Bindestrecket. Bindestrecket är där de hade sex. Bindestrecket är där de reste. Bindestrecket är där de skrattade. Bindestrecket är där de bråkade. Allt, hela livet hände i det lilla bindestrecket.
Mm. Men det är så stort.
Och det är allt. Och när han liksom såg det där, liksom, när vi kom in på det, så sa det att alla människor du någonsin träffar, inklusive du och jag när vi går här, vi gör bara så gott vi kan med vårat bindestreck. Och det är för kort tid att hålla grudges.
Mm.
Att liksom gå omkring med dåliga känslor för någon beter sig. Man får ett annat, jag vet inte, det är inte det lättaste. För vissa människor känns ju verkligen som de skaver åt fel håll eller klappar en mothårs eller vad du kallar det. Men även då, jag märker hur mycket mindre det är liksom i trafiken eller man står i en kö eller vad som helst. När man liksom ser det här bindestrecket.
Då ser man
det är allt vi alla har, ett litet bindestreck.
Mm.
Biologin och naturen är obesegrad än så länge. Vi hoppas ju på något vis att vi ska klara av att få till det så att våra gener är sådana så att vi slipper ha allvarliga sjukdomar och dö av ålder och allt det där. Och kanske är det möjligt, jag vet inte. Men jag vet att än så länge så är det så att ingen har lämnat planeten levande. Och när du väl sitter jämte någon som är riktigt illa däran så har jag varit med om, till exempel jag vet en kvinna som jag coachade många år sedan nu. Men som var verkligt så där, kände sig bitter mot sin man. Och så fick mannen prostatacancer och det verkade som han inte skulle överleva det där. Och plötsligt så kommer alla hennes kärleksfulla känslor tillbaka. För det känns så löjligt att hålla alla de där andra tankarna i vägen. Och plötsligt är det där som om det var första gången hon träffades. Och hon känns lika varm för honom som det var. Men det är ju tragiskt att det ska behövas vara att han ska nog dö nu. Då kan jag vara glad igen. Vilket då känns jättekonstigt för henne, att hur kan jag ha det nu? Liksom, det borde jag vara ledsen. Och så känns jag mig som jag är nära första gången på jättelänge. Ja, men det är inte för att han har ändrat sig. Det är för att du inte längre har alla de tankarna. De känns fåniga att ha nu, så du har lagt dem åt sidan. Och då är så att säga, fabriksinställning hos människor är connection. Det är inget du behöver göra för att få connection. Det är vad det naturligt blir om du inte så att säga, overrider det med ditt eget tänk. Och jag vet vi pratade lite om det redan i förra podden, men det är så värt att upprepa för att vi har de här möjligheterna. Och när vi då har en relation som den här, jag säger inte att man måste vara där, för en hel del människor i livet är mer familj fast de inte är familj. Då kan det vara liksom, det är inte som att du är tvungen att vara nära någon bara för att de är blodsband. Vissa människor känns mer familj fast du precis träffade dem förra veckan. Man bara, wow, du och jag är liksom samma. Coolt. Medan sådana man är född in med är sådana att man, jag skulle inte spendera en minut med det, även om jag liksom, det är bara det enda skälet jag gör det är för att vi är familj.
Och då gör man det så bra.
Och då gör man det, men då gör man det så bra man kan. Ja. Men man får också se just den där att, ja, men precis som frågan om skarvarna så är det just det här, ja, det är möjligt att bibehålla sin goda känsla fast man hör samma historia eller samma snidiga kommentar. För det var också en sak som mamma inte kunde hålla sig från ibland. När det kom en liten sån här snidig kommentar om varför jag inte är vad det nu var. Det kunde vara vad som helst. Men den tog innan insikten trillade ner och tog inte efter. Så det var inte insikten som ändrade sig. Det var inte kommentaren som ändrade sig utan det var insikten som gjorde att den inte föll ner på samma ställe. Och man ser hur imaginär den är och man ser det där bindestrecket om. När man ser det liksom att jag har ett bindestreck och alla andra människor går omkring med det bindestrecket ovanpå sitt huvud som någon sorts karaktär i ett tv-spel. Och ingen vet hur långt det ska vara. Och att vi bara gör det bästa vi kan för att skydda oss när vi mår dåligt och hänga i när vi mår bra och försöka få det bra för familj och nära och kära.
Jag tycker man lättare kan känna med andra människor vars bindestreck så att säga, är lite ja men inte riktigt samma och att de kanske inte är så mentalt klara. De kanske inte har psykisk hälsa. Så de kanske inte mår bra mentalt. Det kan vara tillfälligt. Man träffar dem när de är på riktigt dåligt humör. Eller arga eller sömnbrist eller något där. Och det kan också vara att de är nere i en deppig period. Eller så att de också, det finns ju också faktiskt olika psykologiska tillstånd om man säger så. Kanske manodepressiv. Eller, alltså, men oavsett så är det lättare att säga, okej. It is what it is. Man ser nästan som smärtan bakom orden. De säger att det kommer från ett ställe där de inte riktigt mår bra i sig själva.
Det är väldigt viktigt att se som du nämner där. Det är ju det att ingen människa som är på ett riktigt bra ställe har någonsin sagt elaka, jobbiga saker medvetet. Då är det en väldigt olycksändelse. Hoppsan tog du det så liksom. Det var inte min mening alls. Däremot när man är på ett dåligt ställe så fast man vet om att trycka inte på den knappen för det kommer såra den andra personen så kan man inte låta bli att trycka ändå. Just den där förmågan att se att det är så olika beroende på var jag befinner mig men att alla gör jag tror gamla stoikerna, Seneca och Marcus Aurelius och de här som anses vara grundarna till stoikerna. De pratade mycket om det, att allt du egentligen kan göra, och de pratade bara om män, det var så det var på den tiden, så det hade ju inget att göra, men de uttryckte det så att du behöver inte ta det så stort som hela livet, det enda du behöver göra är att vara en så bra man du kan idag.
Mm.
Gör det inte så himla märkvärdigt. Men när du vaknar idag så gör det bästa du kan för att vara en bra man som tar bra beslut, som gör så gott man kan. Och när solen går ner så förhoppningsvis har du lyckats med det, och när du inte har lyckats så var snäll mot dig själv, och när du vaknar imorgon får du en ny chans. Och om du kan göra det och hålla dig till den, så att säga, värderingen, etiken, moralen, integriteten, vad du nu än vill kalla det, så kommer de dagarna bygga ihop ett bra liv.
Och det kanske blir så här som i den här frågan, att med systrarna pratar lite och känner att vem vet, nästa jul kanske de firar ihop. Eller så gör de inte det. Och oavsett så är det liksom okej. Okay. Att ibland så skapar man så mycket kring något som kanske, vissa saker går inte heller att riktigt ändra. Eller du vet, vissa personer, man har någon morbror som alltid är på någon butter eller du vet, ja, vad det nu kan vara. Ja, men då tänker jag på Mel Robbins som jag lyssnar en hel del på, som väldigt många, hon är blivit otroligt stor och känd. Jag tror att hon har släppt en bok på svenska nu. Alltså att den har kommit på svenska.
De har översatt den till svenska.
Ja, de har översatt den till svenska. Så kolla Mel Robbins, och hon har det här Let Them Theory. Alltså,
vad heter
att
det?
Let Them. Att man tänker så. Let Them.
Alltså ja, bara, det, vet, allting är en lärdom, ja.
Nej, nej, inte lärdom. Let Them. Let Them.
Ja, let Them. Låt dem.
Låt den här morbror vara så. Låt mamman. Let Them.
Lite okay. Jesus-varianten, förlåten dem, för att veta mycket vad det gör det.
Okej. Okay. Alltså det är så befriande. Det är lite som det vi pratar om på ett, ja, på ett annat sätt. Men jag älskar ju att bli influerad av olika personer. Just nu så dyker hon upp ibland i mitt flöde och jag lyssnar på hennes podd. Och ja, men det är bra. Många människor har blivit hjälpta av att okej, mamman, let them. Låt henne vara så. Okej. Okay. Bara genom att du själv går in med det lite mer. Okej, okay. Nu firar vi jul. Det kommer kanske bli tokigt. Hon kommer säga saker. Jag kommer bli sårad. Okej. Okay. Och då blir det oftast väldigt mycket bättre.
Ja, överhuvudtaget så är vi människor ganska sköna att vara, men när vi inte har så mycket tankar emellan. Det är ju det handlar om, fast vi är väldigt omedvetna om att vi lever i upplevelsen av våra tankar och inte i upplevelsen av våra omständigheter. Och även om man vet om det, så rätt vad det är så blir man lurad, för det är ju så hjärnan gör. Den uppfinner ju saker för att få oss att överleva och klara oss. Och då är det användbart att få det att se ut som att jag känner min omgivning snarare än att jag känner min inre värld. Och när jag väl förstår den så blir det lite lättare att ta sig an de här. Och jag vet inte om det här kan vara till hjälp här för de här systrarna. Men jag hade en kvinnlig chef som jag coachade. Och när hon tyckte, vi pratade lite grann om när jag fick min insikt, så sa jag att fjärilen hade landat. Men hon hade en väldigt fin beskrivning av att det, så att säga, fjärilen hade landat för henne. Och då sa jag, hur vet du att den har landat? För jag är ju lite som intresserad. Vad är skillnaden? Och då sa hon, så fint tycker jag, för hon sa så här. För att jag inte längre dömer mig själv för mina dömande tankar.
Mm.
Jag tyckte bara det var väldigt coolt.
Väldigt insiktsfullt. Ja. Ja.
Innan så kunde hon ha liksom, vad håller de på med? Nej, men så får inte du tänka. Men du är ju så upplyst. Eller vad är det? Jag kan det här och jag har lagt mycket tid på detta. Och jag är ju, kan det här om beteendevetenskap och ja, det är vad det nu kan vara. Och så istället så blir den där, nej, det var så jag upptäckte det, att jag inte längre dömer mig själv, mina dömande tankar.
Det var liksom okej. Okay. Okay, låt de tankarna komma.
Det blev till och med till den nivån där det var let me.
Let me. Mm.
Let me.
Mm.
Inget, hade jag kunnat styra över det så hade jag inte gjort det.
Mm.
Det är en av de upptäckterna som jag själv gjorde, det var ju, jag kommer ihåg, jag hade det här många, många år sedan, men jag hade sån här när jag verkligen kände mig som jag dök i frifall ner i ett taskigt ställe. Och där jag eldade på mig själv genom att då tycka att, nej, men du får inte vara så här låg. Hur ska du ens kunna coacha någon annan om du är här nere? Du kan ju inte kan inte vara en, liksom en tjock person som hjälper någon annan att bli smal. Du kan inte vara en fattig person som hjälper någon annan att bli rik. Nu får du ge dig, det här går inte. Och så blir det bara värre och värre och värre och värre och värre. Liksom ner över att jag liksom var på mig själv. Över att, om du får det att funka för dig själv så är allting bara skit. Just precis i det ögonblicket där man är bara nere. Och så plötsligt som genom ett trollslag så är det puff. Och så är man tillbaka uppe i sin vanliga. Och då slog det mig. För jag gjorde det som en litet experiment. Och så tänkte jag, okej. Okay, jag vände på en viss nivå ner i havet. Eller i hissen ner i underjorden. Men någonstans så sa det puff. Och så poppade jag upp i fabriksinställningen igen där. Om jag hade kunnat styra över det. Så hade jag ju hellre stannat 3 våningar tidigare innan jag vände. Men om jag nu ändå kan välja att stanna 3 våningar tidigare så hade jag helst stannat 10 våningar tidigare. Om jag ändå kan stanna 10 våningar tidigare så hade jag helst inte velat åka ner alls. Vilket visade för mig att det inte var under min kontroll. Men att däremot min förståelse gör att det så att säga studsar tillbaka tidigare. Men det var inte under min kontroll, för hade jag vänt tidigare, för jag ville inte vara där nere, det var hemskt.
Det är väldigt skönt när man inser att det är ungefär som det du har tagit upp innan, att du behöver inte tänka på att vad åt jag nu, hur ska jag smälta det, och då behöver vi skicka in lite de här enzymerna för att smälta. Alltså du kan släppa det.
Du behöver inte läka ditt skärsår eller för mig som har varit under operation, så behöver inte jag sitta där och fundera på hur senor och nervändar ska hitta varandra igen och... Det är någonting där bakom som återigen är lite mysteriska.
Ja, men som man bara kan liksom lite så lätt dem. Okej, låt det dåliga humöret. Det kommer, och ju mindre du försöker, desto snabbare går det att vara tillbaka.
Ja, och för mig så, när du nämnde det här med Mel Robbins då, så såg jag bara framför mig hur det är nästan en djupare nivå att gå från lätt dem till att gå till let me.
Hon säger faktiskt det också.
Ah, okay.
Så det är först liksom, ja, men låt de andra var helt, it's okay. Och sen också let me.
Ah.
Låt mig. Ja.
Så det, ja, då är vi liksom på samma ställe.
Ja,
men det är något stort i den när man ser
det
att det är okej, okay, att jag är också bara en människa med den helt vanliga mänskliga upplevelsen. Jag skulle vilja att den var något annat än bara den vanliga som alla har. Men att vara människa kommer med allt det innebär att vara människa. Och du får inte en högre eller lägre, oavsett hur mycket böcker du läser och annat, det ingår.
Och jag tror
det du kan leva är mer i harmoni med den vågen av mänsklighet än att du skulle kunna bli av med den. Det är väl det jag vill få fram.
Och just så, om man ska välja en coach så vill man gärna ha en annan människa som också har fel och brister och känner in sig. Inte någon form av perfect
human
being.
Här är jag,
den
perfekta modellen. Om du bara kunde vara som jag så vore det fantastiskt.
Ja, och tänk vad... lite så här själv, ja,
men det är liksom, lite som förälder. Ja. Lite som förälder har man ju samma grej. Att jag tror man lär barna mer med hur man hanterar misstag än om man aldrig skulle ha dem, och de ska leva upp till att man ska hantera allting perfect. Att kunna
så...
göra ett fel och sen istället komma och be om ursäkt. Än har aldrig gjort fel och aldrig bett om ursäkt. Jag vet, det ena tror jag hjälper dig bättre i livet.
Mm.
Så det som vi har pratat om och som jag sa när vi träffades då. Liksom det här med att du är perfekt i din imperfektion.
Mm.
Just att se den. Att det är via de här imperfektionerna som vi lär oss att gå framåt. Och livet är kaotiskt. Men vi vet nu, för mig som är lite mer matematiskt lagd, så vet vi det. Att kaosteori, i kaos finns det ordning. Och utan kaos fanns det ingen förbättring. Så att vi behöver det där, inte det perfekt strukturerade för att komma till nästa ställe, utan det som behövs är att vi faktiskt har det där kaoset som gör att vi så att säga är fria och röra oss i en annan och bättre riktning.
Utvecklas.
Så men nu ser jag att du sitter med
ett kort här. Lyssna på LifeDoc-podden och för varje avsnitt känna, åh, det var någonting som jag
tar till mig
och kan utforska. Och det är spännande.
Ja, det är ju det. Och det räcker att man får med sig en sak.
Mm.
Det är som när jag läste väldigt mycket böcker. Jag har läst över 1300 böcker någonting, och varje bok, man kan tycka, vad läste du en hel bok här på 600 sidor? Och vad var det bästa? Det räcker att det finns en grej som man får med sig. Det räcker i det samtalet med Joe, som jag är lite osäker på om det var Bailey efternamn, men det spelar ingen roll. När han nämnde det här med bara, men lyssna på känslan istället för att lyssna på orden. Och det bara rasade in så, jag vet inte om han ens visste hur mycket som rasade in för mig, men det var det viktigaste, fast han pratade en timme. Men det gör ju det värt hela coaching-samtalet att jag fick den saken med mig. För den ändrade på allt i mitt förhållande det sista året med mamma.
Mm.
Vilket jag är honom evigt tacksam. Så det är så härligt. Jag hoppas att någon där ute som lyssnar på podden kanske har fått någon sån sak som trillar ner där man senare upptäcker att nu har jag inte det riktigt likadant.
Mm.
Det är the mission liksom, för det är ju därför mitt företag heter Life Vision, är ju att hela visionen kom av att jag vill inspirera, utbilda och göra en positiv skillnad i så många människors liv att man gör en positiv skillnad i världen.
Yes. Den är
nu
bra.
Är dags för kort.
Den är bra. Som alltid så avslutar vi med ett kort från vårt spel som heter Life Talk. Och idag så är frågan som jag har valt denna. Vad vore det finaste någon annan skulle kunna säga om dig? Vad tycker du alltså skulle vara det finaste någon annan människa skulle kunna säga om dig?
Mm, vad härligt.
Ta med dig och fundera lite på det.
Gör det, och så hörs vi igen om ett par veckor.
Det gör vi. Ha det bäst. Tack Anders. Tack alla ni som lyssnar. Du har lyssnat på Life Talk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Life Talk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event? Då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.